Och det är onsdag idag och ni kanske kommer ihåg, när ni kommer säkert ihåg om ni lyssnar på fredagen, att vi talar om problematiken 1919-1932 i synnerhet i Östnyland. Det var frågan om förbudslagen och ni börjar ringa väldigt flitigt hit in med era minnen och era morföräldrars och farfars minnen och vad ni har hört om förbudslagstiden. Det var så att Sune Bergström hade gjort en intervju med Kate Strömdahl och vi beslöt att fortsätta där var vi blev på fredagen. Nu välkommen hit till studion, Kate.
Tack, ja, det är riktigt roligt att det här väckte ett så här stort intresse.
Ja, det är tydligen en av de här sakerna som en del har. Att nu vågar man prata om det, men ännu för 30 år sedan så var det lite hus.
Ja, det är nog ganska intressant det där att när man vågar sen börja prata om det. Men jag tror att det här är, liksom, det är sånt som gamla människor som har sett någonting när de har varit barn. Så det är liksom sen på ålderns höst så det börjar finnas ett behov av att komma ut med sådana hemligheter egentligen. För det har varit frågan om skam och skuld, eftersom det var ju illegalt. Men när alla på något sätt var inblandade. Man var tullare eller man var polis, eller så var man smugglare eller så var man trockare. Eller det berörde alla i hela samhället. Mm. Och det var frågan om egentligen bara på vilken sida om lagen man stod. Men de som nu är gamla människor som har varit barn under den tiden eller hört av sina farföräldrar eller morföräldrar så de måste ju liksom slippa den här bördan också av skuld som det ju har varit, eftersom det har varit illegalt.
Ja, så det är lite socialarbete på det sättet också att man pratar nu öppet om det här så folk behöver inte kämmas mer över att farfar var smugglare.
Nej, och sen är det är ju inte bara det här att då skam och skuld, de har ju varit alltså otroligt påhittiga och redan ramma äventyrare egentligen, de här smugglarna också. Och sen har det ju alltså. Det är ju alltid, det har varit business och det där och de har ju fått pengar för det och så här så att och en del har ju gjort liksom verkligt stora pengar på det. Så att det är nog sånt som ändå intresserar fortfarande att hur kommer man över den där jackpotten i sitt liv? Smugglarna kanske.
Det var ett sätt då.
Det var ett sätt då.
Nu kan man sitta vid nätet och spela kasinospel eller vad det nu heter och det är helt legalt det. Men det finns också olegala spelhålor på nätet har jag hört. Men det kanske en annan gång sen. Vi ska väl ändå säga att Keta, det börjar som ett beställningsverk det här med spritsmuggling i Östnyland. Och kanske småningom blir en bok, kanske inte bara om Östnyland och övriga Finland, men mest Östnyland är det som du har koncentrerat dig på.
Jag har mest koncentrerat mig på Östnyland för att det finns egentligen, i bokform har det inte kommit ut någonting från Östra Nyland. Och sen eftersom det här beställningsarbetet kom då från ett utvecklingsbolag i Östra Nyland och det var då tanken att man skulle utveckla turism och turistnäringar och också hantverksnäringar i området. Och det blev det också. Det blev ett projekt av det. Så det där, jag har då koncentrerat mig på Östra Nyland av den orsaken. Men det, alltså, det finns inte heller egentligen i bokform någonting om Östra Nyland. Om Västra Nyland och om Skärgårdshavet och det där, och om Åland hade skrivits, Kaj Dahl till exempel hade skrivit en bok.
Men det är en tid sedan den är.
Det är 10 år sedan ungefär som den kom.
Men det är väl ingen skillnad för att det här tog slut 32.
Men att ännu fortfarande tror jag nog att det finns många historier som är odokumenterade eller oberättade.
Ja. Det roliga är att när man gräver i radions arkiv så ser det ut som östnylänningarna skulle ha varit de stora smugglarna. För det finns nästan inga smugglingshistorier och spritgangstrar och skurkar i Västnyland. Alla kommer från Östnyland, åtminstone enligt Yles arkiv, men jag kanske har fel sökord. Vi ska tala vidare om det här och hoppas få hjälpa lite minnen igen av er som lyssnar nu och sitter där kanske vid en kopp kaffe. Kate Strömdahl är här i studion nu och du hämtar Kate med en mycket intressant kopia av ett förslag till ett nytt vapen för republiken Finland från tidningen Garm 1924. Och jag ska säga att det är ju uppenbarligen en skämtteckning eller ironi i den här. Du har inte mikrofonen uppe, förlåt mig nu. Hörs du?
Aha, bra. Okej. Jo, no, det här är nog faktiskt, det är nog både ironi och en skämtteckning säkert, men det är alltså.
Det återspeglar
säkert en verklighet som nog ser ganska förskräcklig ut. Här är alltså finska vapne och det finska lejonet som dricker ur en flaska där det står 96% på och har en fickplunta i svansen, och förbudslag står det vid svansen, så står det skogssprit, korpiroju.
Och på svansen hänger det en liten flaska var det står fickplunta.
Just det, ja. Och så är det alla de här finska landskapen här då, är det också utritade här, och det handlar bara om alltså att om man dricker så här dricker de och så transporterar de sprit, och det är liksom det är sprit och förbud för hela slanten.
Ja. Men vad tror du att den som har tecknat den här teckningen, har den varit emot eller för, eller är den liksom parodi på att hit har vi kommit, att så här har det blivit, eller tvärtom?
No, jag skulle nog säga att det här är nog en protest. Jo, att det är nog mycket kritiskt mot förbudstiden och det där, och de facto alltså det som man trodde att skulle skydda då den finska befolkningen från spritens faror, så ledde ju till att alltså spritkonsumtionen lär ju ha ökat alldeles ofantligt under den här 13-årstiden då det var förbudstid. Alltså med 300% hade räknats.
Ja.
Och så hade sagts att kanske man fick att polisen kanske och tullen fick kanske fast liksom 10% av den sprit som smugglades in. Men alltså de gick ju, alltså staten gick miste om en massa pengar, och det gick ju då bara helt i smugglarnas eller trockarnas eller busarnas fickor.
Precis.
Så att, och jag tror att den här kritiken fanns hela tiden, och det var säkert, alltså den kom säkert i helt välmenande syfte hela lagen, för att då rädda finländarna från att inte dricka för mycket, men det ledde ju liksom till att det blev bara värre. Och så ledde det också till en genomgående korruption alltså. För att alla drack. Polisen drack, tullen drack, alla drack. Och eftersom det var förbjudet, så det liksom ledde till att man kunde ju alltid muta alla.
Jag har här ett citat som jag grävt ur radions arkiv som författaren Erik Hornborg har skrivit. Det är inte hans röst ni hör här, men det är taget från arkivet som är klippt från ett program som handlar om den här spritsmugglingen, och det låter så här.
En lag som inte av folkets majoritet erkänns som förnuftig och riktig måste antingen genomdrivas med de hårdaste medel eller blir den ett slag i luften. I själva verket blev följderna groteska. De svaga alkoholdryckarna försvann och ersattes av starka, oftast abnormt starka. Källorna vore 3, smuggling från utlandet, lönnbränning och de för medicinskt ändamål anskaffade spritförråden. Efterhand spelade smugglingen den största rollen. Den köttes till en början av smärre företagare, enskilda personer och små sammanslutningar, men senare bildades stora firmor som organiserade en massinförsel och vore ekonomiskt starka nog att bära de förluster tullens beslag ibland förorsakade.
Det vill säga just det vad du sa här, Kate. Och det här var alltså författaren Erik Hornborgs ord från en bok som hette Det fria Finland, när den utkom någon på 30-talet kanske.
Ja, jag minns inte heller. Nej. Ja. Men det är nog skrivits alltså i litteraturen, finns det nog mycket hänvisningar. Och många författare har alltså nog sagt att det var ett elände.
Ja.
Ja, att bland annat så i Borgo-historia har jag läst om att Tito Colliander, som bodde en tid i Borgo, så nog också tog upp det här med att man då ordnar fina folkfester på Grand, till exempel det som nu för tiden är kulturhuset Grand, som då var den här svenska gården. Och det där, också, man liksom att det dracks nog överallt, men att man kunde inte göra det liksom. Det var inte
offentligt.
Det var inte offentligt.
Nej. Men har du tänkt på under den här processen när du har arbetat med det här materialet att dra paralleller till nutid? No, vi kan tänka oss naturligtvis det här att det hämtas sprit från Estland hitåt för att det är billigare och så vidare. Men hela det här med förbud och rules and regulations. Att, nu talar man ju igenom att mellanölet tillbaka till alkohol och så vidare. Man ska igen övervaka det här. Har du alls lagt dig att ska man på något sätt fundera på det? Att kan man lära finländarna att vara måttliga?
Jag tror inte att det går med någon sån här kontrollmetoder. Jag tror inte. Men å andra sidan så, jag menar, nu tycker jag ju att man ska ju nog skydda också. Man ska skydda nog barn till exempel eller ungdomar från
naturligtvis,
att,
ja.
Att inte nu bruka så att, men det är nu lite svårt. Det, jag menar, en del behöver förbud och kontroll, andra kanske kan ta det där ansvaret själv och veta var gränsen går, men att.
Och en tredje sen vet inte var man hittar det där sunda förnuftet som man borde ha.
Ja, det är nu det.
Men hej, vi tar, och ni kommer ihåg telefonnumret 0611 1213. Vi tar gärna emot era minnen. Vi har också en e-postadress radiovega.nyland@yle.fi. Och tycker ni inte det är bekvämt eller har ni tillgång till en maskin eller inte vill använda den, vilket man inte alls måste nu för tiden, fast många tror att man är tvungen att ha en dator, det är man inte alls tvungen. Men de flesta har mobiltelefoner och då är det lätt att skriva Nyland som rubrik när man skickar ett textmeddelande. Och så ett mellanslag och sen skriver man sitt ärende eller sina kontaktuppgifter och skickar det till nummer 16261. Men vi ska minnas lite, jag har här om Ragnar ett ögonblick. Du sa att du i dina, de här som du har plockat fram, har du inte använt något namn kategoriskt? Har du lämnat bort alla namn? För när man inte vet att vilka som vill bli nämnda och vilka som inte vill bli nämnda. Men jag vågar nämna de här som finns i våra arkiv eftersom de står med namn här. Alltså Ragnar Rosenberg, han är före detta brännvinskusk. Och den här arkivbandet går under namning spritsmuggling för budslagen. Det var faktiskt Östnylands Johnny Holmberg som träffade Ragnar 1988. Han var alltså spritsmugglare. Här hör vi hur han tänker på den här saken.
Herrar och präster av alla slag, det där samma brännvinnet som vi smugglade. För det var ju fria vatten där utanför Erlandsgrund och det där det utanför. De var ju de där båtarna i ankar där. Vi var med motorbåt, sen alltid vi var söka. Och tullaren kom dit åt i motorbåten. Och de kom dit och äta och dricka och de såna vi lastade, men de blev där bara och så kom vi åt här i land bara. Och så i bilar och så upp till Jyväskylä och Mikkeli. Och
nå, det där höll du på med ganska många år.
Ja, flera år, jo.
1928 och sen blev det väl strängare kontroll med det hela?
Nå, jo, sen efteråt, jo, så blev det strängare. Alltid hårdare och hårdare och så blev det sist slut. Alldeles.
Ja, du sa att tullarna kom också dit vart ni var lastade.
Det på båten, ja. Och då kom ett och drickade och någon såg när vi lastade spriten i båten. Och de tittade på bara, ja, och så vinkade bara morgens.
Så det var liksom att se mellan fingrarna?
Det. No, alldeles, ja. Alldeles, ja. Rakt.
Var det där allmänt? Jag menar, no, man brydde sig inte om det.
Det var alldeles allmänt, ja. De liksom, de fick lite ersättning sen utan de där spridkungarna, sen de där tullarna, de fick lite fickpengar, så brydde de inte sig något. De pojkarna satt på däck bara och smackade när vi åkade iväg.
Sån här då, Anno Datsumal, någon gång 20-någonting antagligen, var den här Ragnars minne ifrån. Här kommer lite mera om Ragnar ännu när det var nära öga, för det var det ju ibland. När du, Kate Strömdahl, har samlat det här, hur mycket material har du liksom? Hur många människor har du intervjuat?
Jag har kanske intervjuat en 20-tal och så har jag ringt till människor och så hade alltså, för några år sedan så skrev jag några artiklar också, det fanns nog i tidningen Östra Nyland och i Borgobladet och i Hustadsbladet. Då tog faktiskt också en del människor kontakt med mig, så att nu jag kanske tala med 20-30 personer, ja. Men att inte nu desto mera.
Ja. Men det går bra att ta kontakt nu och berätta sin historia eller sina minnen, alltså på 0611 1213 eller per e-post eller e-mail. Men jag sa, vi går vidare här ännu med det arkivmaterial som vi har här från samma program. Så hittar vi här när Ragnar berättar om när det höll på att gå tokigt.
No, får jag berätta här uppe i Nastola?
Ja.
Det var mitt på dagen och det var lastbil. Och det var 1000 liter brännvin. Och så kom länsman och polisen tvärs över vägen. Och så sa kavarik, vad gör du nu när jag kör? Så sa jag att du just ser det, när jag får mindre växel och gas i botten och så börjar det fara. Med hjulen upp i skogen och burkarna, de liksom orgorna skvart pärlor och från vindrot de kom vi ut. Och den ena polisen, han började springa efter mig i skogen. Och när jag var dåligt springa var så långa kar. Jag måste slagt i kurva och kurva så kom en stor rå emot. Inte fundera jag alls att den är far så hoppade jag åren och simmade över till annars som jag blev den på.
Polisen blev på andra sidan?
No, jo. Och jo, så när var jag så slut redan, jo, så sköt han ännu ett skott när jag var på andra sidan. Men jag får så nära benet att det är tänkt ta i benet. Så vände jag om mig så sa jag vinkade mig henne. Ohi, ohi, sa jag åt honom. Men han kom inte i vattnet.
Så där var det att det verkar som ibland att poliserna inte skulle ha varit så hemskt försökt så på allvar. Fast man använder sig av spikmattor och grejer som vi också kommer att höra idag här, tror jag.
Jo, men det var kanske nu, de kunde ju vara gamla bekanta också, de här smugglarna och det där och polisen och sen kanske polisen också ville ha lite och då ville han, de kanske inte vara så elaka heller mot de här smugglarna.
Nej.
Att det är ganska många dimensioner nog i det här.
Jo. Nej, nu var det liksom, det var ändå en lång period, 1919 till 1932.
Ja, det är den längsta förbudstiden någonstans. Det var ju förbudstid också i Norge och i, väntas nu, det var i
USA hade varit åtminstone, men
USA hade varit länder. Och i Ryssland hade varit, på Island och i Sverige hade man också en sån här folkomröstning om rusdrycksförbud, men den gick inte igenom. Så att det var liksom den tidens anda nog, och kanske som jag sa tidigare också, kanske det var liksom i väl mening och säkert var problemet stort. Men det ledde ju sen då liksom till att nu hittar ju sån här verksamhet alltid sina liksom spår, eller liksom att de hittar sin väg hur
man kringgår det,
hur man kringgår helt det,
enkelt, och sen de som skor sig på det naturligtvis.
Ja.
Och de som kunde hålla sig under förbudsbalagen, de som kunde hålla sig riktigt nyktra, bara utnyttja andra människor och smuggla in den här spriten, så det var de som skodde sig på det sen.
No, det blev rika. Mm. Ja, och det har nog sagts också att de som då kunde låta bli att dricka, så då, det var de som klarade sig. Men de som började lite, blev lite sådär att de ville smaka själv också, så då kunde det ju nog gå hur som helst. För att det är ju det att, jag menar, om man nu dricker 96, för det var ju det var frågan om. Liksom verkligt starka varor. Jag menar, man förstår ju sina inälvor och det förstår ju varenda människa. Att liksom kontrollen går ju. Fast ja. Man skulle ha hur mycket sunt förnuft i kroppen så det går ju inte. Man kan inte dricka 96.
Nej, det måste ju spädas ut.
Det måste spädas ut, men att hur det nu sen spädar ut, att blir det 20% eller blir det 40%, så det är ju en
skillnad. Och det var väl också, det är ju också en farlig sak, för att man kan sälja någonting som 40% fast det är bara 25%.
Det också.
Eller tvärtom, då blir det ännu värre. Ja. Om någon tror att det är svagare än vad det i själva verket är.
Ja.
Ja, vi ska höra vidare Erik Gestrin faktiskt här från ett program 1976. Och det där, här hör vi att det var ett romantiskt skimmer ändå över det här.
Redan under förbudslagstiden stod det ett visst romantiskt och äventyrligt skimmer över smugglarna. Utanför 3-milsgränsen låg de estniska skutorna fullastade. I skärgården tuffade motorbåtarna nattetid nedlastade till relingen och tävlade oftast framgångsrikt med sjöbevakning och tull. Och på fastlandet fanns poliserna med spikmattor och annan till yrket hörande utrustning för att förhindra att den attraktiva lasten nådde fram till konsumenterna. Storhandlare som Algot Niska och andra vann rykte i hela Norden och skärgården blomstrade tack vare de oväntade extra inkomsterna. Men samtidigt måste man komma ihåg att den här romantiken oftast är falsk. Den outspädda spriten, oftast 96%, ledde till ett ohejdat supande. Både tullare och smugglare stupade i strider i skärgården och bostadslösa alkoholister drogs till hamnarna i ännu större utsträckning än idag.
Ja, så att Kate Strömdahl, har du stött på några liknande legender som Algot Niska i din forskning?
No, Algot var ju nog, han är nog ett litet, nog speciell, en speciell figur. Och nu har jag faktiskt nu igen fått tag på hans bok, den här Mina äventyr som han skrev om.
Mm.
Då, men att han, jag vet inte riktigt om han är liksom en stor skrävlare eller vad det är för att...
Men jag kommer att ha för århundraden sedan, inte riktigt men läst den där också. Då jo. Funderar jag på att vad är sant och vad är inte sant.
No, det är nu det som man kan nu diskutera. Och, ja. Att vad han är mytoman och liksom att han kanske vill berätta alltid hemskt vackra dagar och det är ju inget fel på det.
Nej.
Men, och sen så vill han ju nog också odla den här myten om att han var en sån här gentleman smugglare.
Smugglare, ja.
Ja. Och säkert hade han kontakter hit och dit och ofta så klarar han sig ur smeten. Ja, men sen finns det nog, jag nog också tala med såna som då inte nu gör så mycket för hans smugglerier utan tycker att, och det är ju egentligen det att det som vi vet, det är ju det som det är de fasttagna.
Mm.
Det är deras historia som finns dokumenterade i alla möjliga rättegångsprotokoll och polisprotokoll. Att de här som har klarat sig, så de
fick berätta sin egen version helt fritt sen när det var preskriberat, så att säga.
De har kanske inte ens berättat den, och det är de som historierna som egentligen tycker jag är de mest intressanta.
Mm.
Det är sånt som nu också ploppar upp nu.
Ja.
Nu när tiden har gått. Att de som klarar sig och faktiskt gjorde storkuvan, så de har kanske inte ännu fått berätta sin historia. Det som jag skulle vara mest intresserad av egentligen.
No, nu ringer telefonen här och vi tar ett telefonsamtal. Hoppas det handlar om det här. Om det inte gör det så, hallå!
Jo, jag ska.
Sätter du radion lite?
Jag stänger den, jo. Hör du, jag råkar nog öppna och jag hör om det här. Så jag visste inte alls att man fick ringa, men jag provar. I alla fall så var det i Porkala, där i vassen så från Estland så de där båtarna kastade i land. Hela kastade i så där mot land de där kanistrarna som vaggade dit i vassen sen. Och det där, och vem som helst kunde ta, för att jag vet inte varför de kastar, men kanske för tullarna skulle, inte vet jag. Men i alla händelser så pappa han fiska och hade på bryggan, Porkalabryggan, sina lådor med fisk. Och så var det en granne sen som, ja, han hette Album, och de var nog riktigt smugglarna dem. Och det där, just sådana här spritkarnistrar och flaskor och vad han hade i sina lådor. Och så kom tullarna sen och så stack han iväg den där mannen sen. Och pappa stod där med sina fisklådor. Och så det där, frågade tullarna att, nå, vem är det där då? Så berättade han ju, utan han sa, jag vet inte. Sa han, nå, men vi vet nog, han har lämnat sin blus här. Vi ska hjälpa honom att bära. Så tog de i båten det där.
Jaså.
Det var vanligt. Vanligt i Porkala, det där i, det kom ju från Estland.
Ja, men var det så att de Italien hade tullarna efter sig när de kastade över bord?
Säkert, var det så.
Inte var det väl med när de kastade dem över bord och sen fick vem som helst simma efter och ta sig sin andel?
Det var bara så att det ofta guppade i vassen sådana spritkarnistrar.
Ja.
Och det där, det måste ha varit så att de hade tullarna efter sig att de kastade.
Ja.
Men man har ju hört så mycket historier om det där, det är så roligt att höra. Och det är alltid roligt att höra de här gamla historierna när det kommer i radion. Och man vet ju själv från barndomen vad man har hört.
Jo, det menar jag, man får ringa idag också 0600 11 12 13, precis som du gjorde. Var det förra fredagen så... Var det Kate som berättade eller var det någon lyssnare som ringde och berättade just om de här kanistrarna? Att
ja.
När man hade något annat system när man drog dem efter båtarna.
Ja,
så hade man sen saltsäckar som tyngder.
Aha,
och sen när tullarna kom så knep man av det där repet. Och den här saltsäckens tyngd gjorde att de sjönk till botten.
Men
så smalt den här salten småningom och så flöt de här.
Just
cisternerna, det. Eller de här tunnorna
där är förklaringen, jo.
Ja.
För det var pappa alltid som sa, berätta så där att de guppade där i vassen, de där kanistrarna.
Det var det jag tänkte på, att tänk om de var lämnade där tidigare och hade fått blivit sänkts liksom med hjälp av saltsäckar och sen hade de flyttat
upp. Jo, det måste ha varit precis på det sättet som det gick till att saltet smält sen och då flöt de upp.
Jo. Men tack för ditt minne. Vad hette du, sa du i förnamn?
Bredenberg Kristina heter jag.
Just det. Okej, okay, ha en bra dag. Då tar vi här från tvåan. Hallå.
Hej.
Hej.
Det här är Britta från Lovisa.
Hej.
Jag ska berätta ett minne som jag har från min pappas tid. Det var berättat, jag var inte född ännu. Min pappa var polis i Pärnås distrikt.
Ja.
Och så fick han en massa bölder. Och så gick han till doktor Björde här i Lovisa. Och så sa doktorn att kära någon att vad Seger har mycket bölder. Att jag ska skriva ut en stor flaska spritrecept åt er. Då lär min pappa att han sa, det behövs inte. Jag har så mycket kanistrar i källan så jag kan bada fast med i dem.
Och han var polis alltså?
Han var polis,
jo.
Det var det. Det finns många roliga historier, men nästa gång någon annan igen.
Ja, okej. Tack ska du ha, Britta, för det.
Hej då.
Tack. Hej, hej. Ja, så där kan det gå. Ska vi höra här en polis som hette Lennart Talberg som är, det är inte viktigt från vilket program det är taget från. Jag säger det efteråt. Fast nu ringer telefonen så det här bandmaterialet så det finns ju på bandmen. Telefonen ringer bara nu. Hallå, hallå.
Jo, hej.
Hej.
Jag skulle säga, jag är gammal spritsmugglare, berättade åt mig.
Jaha.
Jag är i sån här väntjänst. Och det där han berättade att nämligen när de kastade det där, så det var det där salt, när det saltet smält så kom det upp en boja. Men de här kanistrarna blev nog där på botten. För det är så tunga, inte flyter, det är fullt med vätska.
Nej, förstås,
ja. Ja, och det var inne i en sån där som man säger torped. Och det får man, den där torped, det finns där i där Kabböle, den här, vad katten heter det nu, en sån här plats. Och där har det en sån här liten restaurang och där har det visats hur det ser ut i här torpederna. Och där finns de här kanistrarna också.
Alltså har de kvar riktiga kanistrar?
Ja, nu när katten är så gammal. Jag kommer inte ihåg vad det nu heter, men det är där i Lukusund finns det där vid Kabböle.
Ja, det är den här Algots lykta heter det där stället.
Precis. Ja, att där är den och som sagt att de här kanistrarna och den här torpeden, den blev dit i botten. Det var bara den här, de hade en sån här boja som flöt upp.
Ja, det var meningen att den skulle flytta upp lite senare, sen när tullarna redan hade färgats.
Först är det här smult i det här.
Ja, just
det. Det här var en farbror som han var en ung man som han var med i det där. Och han berättade, det finns så mycket historia, men jag är nu inte här berättades vidare. Men det här saken tänkte jag ska nu korrigera.
Ja, nej, men det var bra att du gjorde det, för naturligtvis var det så.
Jo, det flyter det så där.
Nej, det flyter det så där bara.
Nej, och det var inne i en sån här långkallstorped. Och det var att det var faktiskt många i ett liksom.
Ja.
Ja, då, jo.
Då no, men det. Tack ska du ha för det.
Tack. Hej då.
Hej. Ja, så där kunde det gå. Och så fortsätter vi då. Hallå, hallå.
Är det radion?
Japp.
Det roar mig det här med, jag heter Birgitta Marianne Charati. Jag lärde känna, han smugglade nog annat än sprit. Han smugglade judar ut ur Tyskland också just före kriget. Före andra världskriget.
Alltså Algot,
jo. Ja. Och han, jag bodde på Sveaborg då och jag hade en granne som kände honom och hade honom som underhyresgäst. Och så kom han, presenterade han mig för den Algot. Algot var där med bakelsekartongen och satt hos mig på Sveaborg. Som jag då tillfälligt bodde. Och så han hade skrivit en bok som hette Yli vihreän rajan på finska. Han ville ha den översatt till engelska. Jag kunde ganska bra engelska, för det har en bror i England. Så han frågade om jag skulle översätta den. Och jag lovade att göra det. Vilket jag också gjorde. Och sen blev min man som var officer på den tiden förflyttad till Åbo. Jag flyttade dit. Och han försökte få den av mig. Och alla sa att ge den inte innan du har fått pengarna. Och så kom han efter mig till Åbo. Och vi träffades på Hamburgarbörsen. Jag minns att han tittade där på mig och sa att Men vi blev Aggi och Gitta. Och det var mycket rörande. Och jag kunde helt låta bli att ge manuskriptet åt honom. Och sen dog han i cancer efter det. Jag fick aldrig... Jag fick en liten summa, jag minns inte vad det var. Men det var då ännu på Sveaborg-tiden. Men största den förblev. Men å andra sidan tycker jag att det var en upplevelse att ha träffat honom ett par gånger. Han var nog ett nummer.
No,
det var det enda. Jag ville bara berätta att han smugglade också judar ur Tyskland. Och det var ju lovvärt.
No, det här är den där... Den där goda sidan sen.
1939, ja.
Men det var intressant. Vad sa du att du hette?
Jag heter Birgitta Mariani Cerati.
Just det.
Det är lite besvärligt namn nog, men det spelar ju mindre roll.
Så här på radion gör det ju ingenting. Det är värre om man ska skriva det.
Jag heter Gardberg nog i mig själv, och det är ett sånt vanligt namn som alla vet vad det är.
No, det vet vi ju.
Anvi Gardberg, min släkting där.
Jo, alla trubadur Gardberg och sånt här.
Jo, det är min kusin.
Aha, okej. Okay. No, man ser här. Alla känner alla.
Jo, hej då.
Tack, hej. Ja, det där var ju ganska så intressant. Vi har någon här ännu, hallå.
Hallå, det är Uffe Hemba från Ekenäs, Raseborg.
Hej.
Jag skulle berätta följande att jag, min farfar, han sysslar också med den här edla sporten som smugglare. Och det var rätt länge hyss om det i släkten, för att då, när jag började tänka min farmor på 60- och 70-talet så vill hon inte alls nämna någonting om det här. Så att, men småningom kröp det ju fram saker och ting och det där. Min farfar då, som sysslar med det här, så han var ingen skrävlare på det sättet, utan, men han, det drabbade honom ganska illa egentligen, hela den här smugglingsprocessen. Det hämtade förstås välstånd och pengar till familjen och släkt, men att han fick också en skada för att man hade i Stensvik fått nys om att det kommer hem en last till Esbo skärgård, och då hade tullarna riggat upp en maskingevär, och min farfar då, när han skulle komma närmare stranden, så märkte det här, och tullmännen öppnade också eld då.
Oj, oj.
Maskingevär och det här. Kontenten av det hela var det att en maskinivärskula slog i takluckan på båten, som slog min farfar i huvudet, som sen var följden av det att han fick en Parkinson som bröt ut sådär kring 50-talet, och den, han blev sedan sängliggade sedan på 70-talet till sin död 74. Men också en kula gick genom armen åt honom, och det där, och det var inte att söka läkarvård på det sättet, så att de här skadorna som han ådrog sig så kunde inte skötas på sjukhus, utan det var närmast svär i egna knutar.
Just på grund av det här smugglandet, ja.
Det var på grund av smugglande, och det där, nu fanns det episoder som min far berättade också, att när det kom ett lyckat kap så kunde herremännen, min farfar och hans bröder ta en sån där veckas session med, man gick med ett ämbar och hade en skopa, så drack man så att säga veckan igenom, och så donade man ännu värre sen följande vecka för att liksom bota sin moraliska krapula. Det här var såna glamorosa grejer som man pratade med, som sagt, vi kunde nog hämta med sig också såna här bisaker, och de har man nu tigit igenom. Så att det finns många historier, som ni sa i det här programmet, det finns många oberättade, och jag förstår nog väl när jag frågar min farmor att berätta nu lite om det, så hon tyckte att jag skulle vara tyst.
Ja, det är väl sådär som det ännu, men det börjar lite luckra upp sig, för att det är liksom så preskriberat redan hela det här.
No, det var preskriberat, och som en liten kuriositet så kan man ju nämna så här att min farfar, han hade också en bil en tid, men han hade inget körkort, och vet du vad han gjorde med en bil på skattan på sommaren. Någonstans måste man ju sätta pengarna.
Mm. Vågar du säga vad din farfar hette då?
Han hette Jan Heimberg, och han har fred över hans minne, han har varit död sedan 74, men det där, han har nog kontakter, det har nog min far berättat med, att han figurerar nog också i de här smugglingsdetaljerna vad som gäller smugglandet av människor, hela räddande av människor. Bland annat så var han nog deltog i en sån här operation också, att man fick över från Estland några personer efter, eller under kriget, som hade judisk härstamning och som på sätt och vis klarade sig och fick vara i Finland Så att nu gjordes det också liksom mänsklig nytta med det där att transportera människor.
Ja, där ser man att den här smugglingen på 20-talet gav sen erfarenhet att hur man kom tryggt över från Estland till Finland sen senare, ja, när det blev aktuellt med de här sakerna.
Ja, men det var intressant att höra de andra också, att nu har vi liksom det finns många gemensamma nämnare, och nu när de här episoderna berättas så att säga i andra generationen och tredje generationen, så man berättar dem på ett annat sätt än kanske man hörde av. Min farfar berättade aldrig någonting åt mig, och jag var så mycket, jag är född på mitten på 50-talet, så det skulle inte berättas att något snorvalpa och sånt, men det här det som min far berättade med min farmor, så hon var nog helt sluten, att hon tyckte att det var ingenting att prata om, utan det var närmast en skam.
Ja, alltså lite samma sak som krigsveteraner ville inte tiden berätta om sina krigsupplevelser.
Nej.
Utan det är först nu man har börjat berätta det. Men det är bra att det inte går allt för många generationer. För sen när det går 5-6 generationer så börjar de sväva ut lite åt höger och vänster de här historierna. Och man vet inte vad som är sant och vad som inte är sant.
Nej,
så därför är det bra. Men Uffe, det var intressant att höra om farfar Jarl.
Ja, tack ska ni ha.
Tack ska du ha.
Ja, hej. Hej.
Ja. Känner du Kett till Jarl Hemberg?
Nej, jag har inte hört om honom, men jag tycker ju nog att det är lite intressant det där med att ha en bil men inte ett körkort.
Ja.
Så att nu börjar jag ju fundera på att kanske den bilen ändå användes till
någonting,
ja. Kanske någon annan körde den och kanske det smugglades med den eller fördes in eller in i landet eller någonting.
Mm.
Man kan ju inte anklaga heller, jag menar. Vi vet ju inte hur det har varit.
Men
lite intressant är det ju nog det här att man har en bil men inget körkort.
Inget körkort, precis det. Här finns, skulle ha funnits här i arkivet också en polis berättar om hur man stannade de här bilarna som man misstänkte att smuggla sprit med spikmattor. Och då hade man många olika, fyra olika spikmattor, för de vägde så förbaskat så man kunde inte ha en lång som räckte över hela vägen. Men att de körde nog över de där spikmattorna, men inte ville de stanna för det. Men den tidens bilar så kunde man nog köra bara på fälgar, så de stannade förr eller senare. Så.
Ja, ja.
Att det där.
Men många av de
här... Och att värre var det då när de sen hade stannat en bil och den hade ingenting. Så det är lite svårt att förklara varför de hade satt ut spikmattorna. Men...
Just det, ja. Men det här var ju också en tid då bilarna kom och bussarna kom. Liksom att det blev vanligare. Och ofta så hade nog visat sig att bilar köptes och bussar och allt det här, det köptes med spritpengar. Jag tänker med sånt som man hade fått in via smuggling. Och sen då användes då bilarna och bussarna till att transportera också spriten in i landet. Alltså.
Det var ju rymliga och stora, man kunde jämma på alla möjliga ställen där.
Jo, det fanns alla möjliga lönnfack och sådana lådor som man då satt in de här kanistrarna i.
Kett Strömdahl, jag tänkte att vi ännu skulle hinna med hela Helena Eklövs story här, en liten smugglingshistoria på ett par minuter, och sen tar vår programtid snart slut. Men så ska vi ta ett telefonsamtal här, så det är inte sagt att vi hinner med det heller. Men får man kontakta dig om man har minnen som man vill delge?
Ja, hemskt gärna nog. Det går bra att till exempel per e-post kett.strömdahl@gmail.com. Det är nog kanske det behändigaste.
Ja.
Och sen kanske du också i fortsättningen kan fungera lite som sluss här. Så att
det kan jag göra när någon ringer, så kan jag förmedla vidare.
Ja, just det.
Precis. Vi tar ännu ett samtal här. Hallå?
No, hallå.
Hej.
Jag blev intresserad av den här spritsmugglingshistorien.
Ja, jag förstår
och
det.
I Sibbo så finns det ett hus i Östersund som har smeknamnet Kanisterborg.
Jaha. Det tycker jag har hört någon gång. Kanister, ja.
Vi, jag vet inte vad den där vägen heter på svenska, men i korsningen av Borgovägen och alltså den där så kallade nya Borgovägen, väg 170, och sen den här som, där det står Susiraja vägen till Sottunsby, så ja. där finns det här. Jag vill inte nämna släktens namn som äger det, men sen så fick jag en intressant brygga av det här när, i Björnsö också i Sibba, så finns det, jag kommer inte ihåg, heter det Bergarholmen eller vad det är, och där är ett sånt här marmormässingpalats uppe på berget, och det har tillhört Kalle Kaihari.
Jaha.
Kekkonens sponsor. Och det där Kaihari hette, inte Kaihari ursprungligen, utan det hette Flink.
Ja.
Och Kaihari köpte ett ställe någonstans nära Tammerfors vid Kaiharin Lahti. Och så rent var det sitt namn på det viset att de började kalla sig till Kaihari.
Jaha, okej. Men jag tänkte ännu på det här Kanisterborg. Vad heter det, någonting annat på riktigt?
Jag vet inte vad det heter. Det där stället, det är en grå rappat hus som man ser från vägen när man kör vid Östersund om Siva mittemot där. Så.
Ja.
Där finns det två sådana hus. De har blivit utvidgade allt eftersom husbund har fått mera pengar i spritsmuggling. Smeknamnet Kanisterborg finns på läpparna av äldre befolkningen.
Bra. Tack ska du ha för det här.
Så förekommer ännu en sån här ganska känd historia som Huber. De har också gjort sina pengar på sprit.
Huber då?
Huber.
Ja.
Så det är intressanta grejer det här. Så jag skulle hoppas att jag skulle få kontakt med Keith. Men det där, men jag lyckades inte få den här adressen det där.
Alltså ger du e-postadressen?
Ja, keth.
K-E-T-H. K-E-T-H.
Ja, punkt Stromdahl. S-T-R-Ö-O. Alltså O-M-D-A-H-L. @gmail. Ja. @gmail.com.
Aha, okej. Du ska få e-post.
Kiva.
Tack ska du ha.
Tack,
hej. Och tack Kett Strömdahl och lycka till med det eventuellt kommande litterära alstret om spritsmuggling nu om 5 sekunder så tidssignalen och detta program är slut och sen fortsätter Mårten efter Aktuellt i kaffekvarnen.